Varmt välkommen till det första avsnittet av podden på Lantbrukets hållbarhetsfront. Första säsongen är ett samarbete mellan LRF Västra Sverige och Klimat 2030 som är Västra Götalands regionala kraftsamling för minskade växthusgasutsläpp. Jag som pratar heter Sandra Wilson och arbetar dagligdags med att främja hållbart lantbruk. I den här podden kommer jag tillsammans med en mängd olika gäster att utforska vägen till ett fossiloberoende lantbruk och de möjligheter som finns längs med den vägen. Vi kommer prata om fossilfria färdplaner, vad som går att göra på gårdsnivå och göra flera in- samt utblickar på läget kring fossiloberoende. Med det sagt vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till det första avsnittet som vi gett namnet Ett steg utanför boxen. I det här avsnittet kommer jag att prata med tre olika personer som i sina yrkesroller på olika sätt gjort investeringar och satsningar för att utforska det fossiloberoende lantbrukets olika vrår. Först ut är Ulrika Åkesson från Agrovest som projektleder Green Valleys, ett bioraffinaderiprojekt.
Jag heter Ulrika Åkesson. Jag bor i Götene sedan 1997. Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med svenska livsmedel i olika företag och i olika roller, framförallt inom marknads-, sälj- och inköpsprocesser. Sedan 2016 arbetar jag på Agrovest Livsmedel som projektledare, och med min bakgrund då så har jag ofta i egna och andras projekt den övergripande kommunikatörsrollen som då handlar mycket om att sprida resultat från de olika projekten. Agrovest är ett icke-vinstdrivande oberoende utvecklingsbolag som sedan 1992 har initierat och drivit forsknings- och innovationsprojekt inom de gröna näringarna i Västra Götaland.
Green Valleys som du arbetar inom, du kan väl berätta vad det är för typ av projekt?
Green Valleys är ett forsknings- och innovationsprojekt där vi har samlat spetskompetens för att visualisera då hur grön bioraffinering kan öka värdet på regionalt producerad bioenergi och samtidigt ge ett högvärdigt foder då, till exempel, som är till nytta då för lantbruket. Man kan använda presskakan som kommer ur processen som ett högvärdigt proteinfoder till idisslare. Man kan också koncentrera det här proteinet så att det matchar motsvarande importerade sojakoncentrat. Det är alltså ett koncept som förväntas ge flera miljö- och klimatfördelar för kött- och mjölkproducenter. Genom att på det här sättet öka intresset för vall i växtföljden så ökar vi andelen perenna grödor i våra åkermarker, och som i sin tur då ger ytterligare klimatlindrande effekter genom en ökad kolinlagring i mark.
Vilka är det som är med i det här projektet egentligen?
Green Valleys får stöd regionalt ifrån Västra Götalandsregionen, och på Europanivå så är det ett så kallat interregionalt projekt som lyder under Interreg Öresund Kattegat Skagerrak. Det innebär att vi i projektet arbetar gränsregionalt, det vill säga i projektet finns partners från både Sverige och Danmark. Och Agrovest är så kallad lead partner, så vi håller ihop projektet och sköter administration, övergripande kommunikation. Och så ansvarar vi också för att bilda nätverk och föra dialog med de som har intresse för det här konceptet då. Ansvariga för de fysiska demonstrationsanläggningarna är i Danmark Aarhus universitet i Forlum, och i Sverige så är det Västra Götalands naturbruksförvaltning genom Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda.
Du pratar om bioraffinaderi, men kan du förklara lite mer vad det egentligen är?
Ett grönt bioraffinaderi använder vi i fallet Green Valleys gräs- och baljväxter som råvara in i en pressningsprocess. Och där kan man separera då de fasta delarna och de flytande delarna. Och dessa olika delar kan man sedan då förädla vidare. Endera så är det proteinet man fokuserar på eller sockret, beroende på vilken slutprodukt man siktar på. Proteinet är ju bra för en god tillväxt till exempel hos djur. Fiber är ju bra för till exempel idisslande djurs tarmfunktion. Socker är ju som vi vet energi, och i Green Valley siktar vi ju på att den så kallade brunjuicen ska bli en användbar råvara in till biogasproduktion.
Kan du också mer förklara hur den här processen kan generera ett minskat fossilberoende?
Ja, först och främst så behöver vi fler samarbeten på olika nivåer mellan företag, till exempel kött- och mjölkföretag, bioenergiföretag, foderföretag och mellan företag och forskning som då testar den här nya tekniken eller nya metoder och inte minst då använder sig av de här systemanalyserna då som kan visa på fördelarna med det här och även ekonomiska analyser då. Nya samarbeten och nya innovativa affärsmodeller är det som bidrar till en omställning av minskat fossilberoende. Vi måste tänka och investera på nya sätt. Därför är det viktigt att kunna visualisera, alltså i praktiken visa vad grön bioraffinering i kombination med biogasproduktion är, hur det fungerar. Och nu kan vi då genom den här utvecklingsplattformen som finns på plats med en mer gårdsbaserad anläggning på Sötåsen i Töreboda och en mer uppskalad industriell demonstrationsanläggning i Folum på Jylland i Danmark då. Därtill behöver metoder och tekniker optimeras och testas för att produkterna som tillhandahålls genom det här bioraffinaderiet håller då i en konkurrens vad gäller både kvalitet och produktionspris. Och även detta underlättar om det finns testanläggningar med möjlighet att vidareutveckla processen. Så det här är projektets huvudsakliga mål, att etablera den här gränsregionala utvecklingsplattformen för grön bioraffinering där vi har de här spetskompetenserna.
Du nämner två stycken demoanläggningar. En av dem är i Danmark och den andra finns i Töreboda. Hur länge har de varit igång?
Den i Folum i Danmark. Den invigdes i juni 2019. Och vi startade upp bioraffinaderiet på Sötåsen i oktober 2020.
Vad är det egentligen som krävs för att den här typen av anläggning ska fungera och utnyttjas till sin fulla potential?
Ja, det vi har märkt i det här projektet och i Green Valleys är att uppmärksamhet och incitament från myndigheter i Danmark där man har väldigt tuffa och tydliga mål om näringsläckage i den känsliga Limfjorden, det har inneburit att det har funnits från början ett mycket större intresse från näringen att investera i grön bioraffinering. Det har liksom funnits politiska incitament. Och det kan vi väl konstatera att vi behöver här i Sverige värdera vallen högre som en del i växtföljden och finna former för hur vi till exempel kan betala för ökad kolinlagring i mark.
Vilka är då vinsterna, tänker du, för lantbruket, den enskilda lantbrukaren och i slutändan också kanske samhället med den här typen av anläggning?
Alltså, vinsten är ju mångdimensionerad på något sätt då. Genom att samverka för att investera i en sån här gårdsbaserad lösning då, som vi ser på Naturbruksskolan Sötåsen, så kan vi ju minska beroendet av importerad fossil energi genom att öka då biogasproduktionen. Och vi kan också öka eller minska beroendet av importerad sojafoder genom att få igång en produktion av en ersättningsvara till det. Ja, överlag kan vi ju alltså öka vår egen självförsörjningsgrad. Och genom att öka vallens värde och därmed ha mer vall i växtföljden så binder vi ju dessutom mer naturligt kväve i marken. Och genom att vallen då får ligga i flera år så ökas ju förutsättningarna för ett bättre utvecklat mikroliv i marken.
I den här typen av anläggningar så blir det ju ganska mycket sidoströmmar. Du nämner ju dels foder men också juice till biogasanläggning. Kan det bli fler sidoströmmar och vinster med det?
Vi försöker ju med Green Valleys bygga så flexibelt koncept som möjligt. Så där finns det ju möjlighet att bygga vidare med andra tester då. Den här pressjuicen som ges då i vårt projekt till tillväxtgrisar skulle man ju kunna vidareförädla till exempel för humankonsumtion. Den här presskakan som vi i våra försök använder på mjölkkor skulle man ju kunna vidareförädla till exempel förpackningar. Så det finns ju en rad olika andra applikationer som vi kanske inte tittar på just nu, utan det vi har funnit ut är att ett högvärdigt proteinfoder idag skulle betinga ett ganska högt värde som skulle kunna betyda att vi kan öka värdet på bioenergiproduktionen också och stimulera att fler vill satsa på att investera både i biogasproduktion och ett sätt att bli mer självförsörjande på ett bra proteinfoder till sina djur då.
Och då undrar jag varför du tycker att den här typen av projekt är viktiga för den enskilda lantbrukaren och lyssnaren också?
Det är viktigt tycker jag att visa på möjliga vägar framåt där lantbruket blir en viktig och naturlig del av lösningen i klimatomställningen. Det finns en stor potential inom jordbruket att bidra till energiförsörjningen och genom att tillvarata de här lokala energiresurserna så gör vi energiförsörjningen till en del i det naturliga kretsloppet och en del i den lokala, alltså landsbygdsutvecklingen. Green Valleys koncept visar att en kombination av bioenergiproduktion och produktion av livsmedel och foder minskar systemets sårbarhet för svängningar i marknaden. Och ett integrerat system förbättrar därmed försörjningstryggheten för både livsmedel och energi. Och det bidrar ju också till nya jobb på landsbygden och ökade intäkter inom lantbruks- och livsmedelssektorn.
Ett projekt har ju en tidsbegränsning, men vad är planen och hur går arbetet vidare efter projektsavslutningen?
Ja, det här projektet avslutas ju i september det här året. Men just nu sitter faktiskt alla partners och formulerar en ansökan om ytterligare finansiering. För vi vill vidareutveckla konceptet och ge möjlighet till fler demonstrationer och visningar i praktiken. Alltså 2020 har ju varit ett år som har varit svårt att genomföra, alltså praktiska livebesök på plats och... Och vi vill väldigt gärna få möjlighet att visa upp det mer i praktiken. Men annars så hoppas vi ju på att vi kan få fortsätta att utveckla plattformen och göra den mer tillgänglig för de som är intresserade av att lära sig mer om det här. Det finns ju en fördel i att den här plattformen finns dels på en naturbruksskola. Det vill säga elever kommer kunna få tillgång till att lära sig den här tekniken på ett väldigt bra och praktiskt sätt. Och i Forum så har vi ju universitetet i tät anslutning, vilket gör att man kan bygga utbildningar som bygger på att grön bioraffinering är en del av arbetet med cirkulär bioekonomi.
Om du själv får drömma lite, hur ser framtiden ut för bioraffinaderianläggningar om 10 år?
Ja, alltså jag hoppas ju verkligen att vi kommer att kunna se kommersiella anläggningar även i Sverige inom en 5-årsperiod. Vi har ju ett par i Danmark redan som finns på plats. Jag hoppas också att samverkan kan ske på ett bredare sätt för att vi ytterligare ska kunna visa fördelar med vallodling och gräs- och baljväxters nytta för både djur och människor och kunna se det som en självklar pusselbit i framtidens cirkulära bioekonomi.
Just nu planeras det för fullt för vallodlingssäsongen i projektet. På Sötåsen har man under vintern också gjort tester med ensilage i processen och man förbereder nu för att kunna mata anläggningen med färskt gräs och baljväxter istället. De väntar dessutom på resultat från pågående utfodringsförsök som görs på både mjölkkor och grisar ledda av SLU. I Danmark så kommer de titta närmare på vallförsök i syftet att bättre förstå vilka sorter som lämpar sig bäst i bioraffineringsprocessen. De tittar också på hur man slår vallen, alltså hur ofta och på vilken höjd, för att passa väl in i raffinaderiet. Det pågår dessutom också flera försök för att få den perfekta formulan av vall för biogasproduktion. Om du vill se mer av bioraffinaderianläggningen, kanske till och med fysiskt, så tycker jag att du ska kontakta Ulrika Åkesson på Agroväst. Vi fortsätter med Bengt Engdahl som ska berätta om investeringen i en så- och ogräsrobot för foderbetor.
Jag heter Bengt Engdahl och är lantbruksföretagare på Månsagården utanför Mariestad.
Vill du berätta lite mer vad det är du jobbar med?
Ja, vi sysslar med mjölkproduktion, är det som är huvudsyftet för vår affärsidé om man säger så. Sen driver vi ett växtodlingsbolag tillsammans med 3 kollegor då, så vi driver det gemensamt i ett bolag, i en bolagsform då. Där vi har en lite mer omfattande växtodling som också försörjer korna i mjölkföretaget.
Du är ju med idag för att du har en ogräsrobot som du ska prata om. Och jag undrar om du lite kortfattat då kan börja med att förklara hur den fungerar.
Ja, den här maskinen han är ju självgående. Det ligger solpaneler på taket på den. Så den drivs av solen. Sitter batterier i maskinen som laddas av solpanelerna så att när solen inte skiner eller det blir mörkare eller även givetvis nattetid då träder ju kraften ifrån batterierna in och driver maskinen istället. Syftet med den då är väl att den sår och rensar ogräs så att man sår med den först och sen tar man bort såenheten och sätter på rensskär och då rensar den ogräs. Den arbetar ju med dubbla GPS-er och har en väldigt exakt noggrannhet då som gör att den vet var alla frön sitter eller ligger och utifrån det jobbar den då i minnet då på var GPS-en säger att de ligger.
När du använder den här ogräsroboten, vad är det du använder den till då? Vad är det du sår och rensar i sen?
Ja, för våran del så var det att jag blev väldigt intresserad av att kunna odla en foderbeta som vi vill använda till utfodring till mjölkkorna då. Och till saken är ju att vi är ekologiska då också och då blir det lite svårare att lyckas med och få fram den här grödan som är känslig för ogräs och så. Så vi använder den för att och så och rensa de här foderbetorna då. Den kan ju användas till mer grödor också givetvis, men det var skälet till att vi köpte den.
Hur snabb är den ungefär?
Man kan ju prata om vad den har för kapacitet, hur mycket hektar den klarar och så vidare, men det finns ju lite lagkrav om det här också när det är en maskin som kör obemannat, där det inte finns någon mänsklig tillsyn eller någonting sånt, då får den inte gå hur fort som helst, för då kommer du in i trafiklagen helt plötsligt. Men 850 meter i timmen ungefär är väl top speed, kan man nästan säga. Och man använder lite olika hastigheter beroende på vad den gör för någonting, när den sår eller när den rensar då och så vidare. Så man ställer in det där efter vad han ska göra.
Just det. Och med tanke på att den är självgående då så utgår jag ifrån att du har någon typ av app som du får information och kan kontrollera den genom.
Ja, det har jag. Jag kan styra den via appen, vissa funktioner. Det går ju givetvis att logga in här med dator också och då kan man ju fjärrstyra den helt och hållet. Men den funktionen har jag inte själv, utan den är i supporten då, så att den får vi hjälp med ifrån supporten om vi behöver det. Men jag kan gå in med app och göra enklare kommandon. Jag ser vad den gör och jag kan även ha, det finns även kamera då så att jag kan se hur det ser ut också.
Just det. Så här i efterhand då, när ni har använt roboten lite, tycker ni att det har varit en bra investering för det syftet ni köpte den för?
Ja, det tycker jag verkligen att det har. Han har. Sen finns det ju som med allting att det är en ny teknik. Det finns saker att lära sig. Det är en ny teknik som givetvis har lite barnsjukdomar också och behöver utvecklas. Det är ju otrampad mark det här egentligen kan man säga. Och då kommer ju det fram saker som behöver förbättras och utvecklas givetvis. Maskinen har funnits i denna, vi använder den här, den såldes ju kommersiellt egentligen 2020 som första året. Kördes 19 på några testgårdar och det fanns väl lite grann början där på ett embryo året innan, men egentligen är det ju bara 3 år den har överhuvudtaget funnits till då. Så att det sker ju en utveckling och det kommer att ske en utveckling på maskinen här inför kommande år, eller ja, 21 här också då.
Om det är någon annan som sitter och tänker på att man kanske ska investera i en ogräsrobot, vad tänker du är viktigt att tänka på innan då?
Ja, för det första behöver man ju veta lite grann vad man ska använda den till eller vad som är syftet såklart. Den kostar ju givetvis en peng, en investering och man behöver ju räkna lite grann på vad är den här grödan eller den som man ska odla då, hur mycket kommer jag kunna spara in på andra insatser eller handarbete eller vad det nu kan vara frågan om. Och vad blir uppsidan utav det om man säger så. Allting har ju ett pris så är det ju att man får ju beräkna det ena mot det andra. Annars är det ju en spännande utveckling tycker jag.
Ja, och i dagsläget har du en robot, eller hur?
Ja, vi har en, ja.
Har du några funderingar på att investera i flera?
Nej, vi ser inte att vi har större behov än vad en maskin kan täcka då. Man pratar om en kapacitet på ungefär 20 hektar vad det gäller betodlingen då, som den klarar att hantera och sköta. Det där är väl självfallet också beroende på förutsättningar, förhållanden och det är mycket som har betydelse. Hur ser skiftet ut? Hur är Är det långa drag eller blir det mycket vändningar? Allting plockar ju tid då. Om det blir många korta drag och många vändningar, så då blir det mindre aktiv körtid för maskinen. Så det finns ju aspekter i det också. Vilken sorts jord man har, hur tungt det går. Det kan ha att göra med hur mycket ogrästryck man har, vilket intensitet eller intervall man behöver komma runt igen för att inte ogräset ska hinna före och så vidare. Så det finns ju en del sådana parametrar eller frågeställningar man behöver fundera på.
Vad gäller att man ska tänka på innan investeringen, hur har det fungerat med service och underhåll och sånt?
Det är ju som jag sa innan att det har ju varit en del barnsjukdomar eller lite bekymmer och så. Man måste berömma den här firman då, som dels som har sålt och utvecklat den, men sen är det en firma de samarbetar med som sköter support och service, underhåll och den här delen då. Och det har ju varit helt oklanderligt. Det är ju en dansk firma, så att min frågeställning var ju till dem, hur kommer jag att klara servicebehovet och vilken säkerhet har jag på att maskinen kan vara driftsäker och så när jag bor så pass långt bort. Svaret jag fick då, det var att vi har inte råd att misslyckas, för de var så pass, ja, det är så nya på marknaden och de har inte råd att skaffa sig ett dåligt rykte då. Och det har de verkligen levt upp till, måste jag säga, för att det har varit en otroligt bra support och servicegrad då på det hela. Jättenöjd med det.
Och om du utifrån ditt behov och användningsområde skulle recensera din ogräsrobot, vilket betyg skulle den få då och varför?
Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det finns ju saker som behöver förbättras. Saker också för att lära sig själv hur man utnyttjar den optimalt och på ett bra sätt. Vad man behöver tänka på för att kanske underlätta för maskinen eller eliminera problem för maskinen och så vidare då. Så att det finns ju saker att utveckla i det hela. Men den har ju, om jag jämför med året tidigare, som var det första året när vi odlade foderbetor, så hade vi ju inte den här maskinen och det blev ju handarbete istället. Så att det finns saker att förbättra på maskinen, men bra service tar bort ett tråkigt arbete och gör att man får höja skörden och så. Så att ja, en 4 av 5.
Det är högt.
Ja.
Du har ju pratat lite om fördelarna med den här ogräsroboten i din odling här nu då. Men om du tänker teknik överlag, vad är det för fördelar med det i ditt brukande? Och hur ser du på framtiden kring det?
Ja, det som är positivt med den här typen av teknik då, det är ju att den går ju i motsatt riktning som tekniken i övrigt i lantbruket har gått under all tid nästan, eller jättelång tid. Att vi sätter in större motorkraft i maskinerna, vi gör större redskap, tyngre maskiner som har högre och högre avverkningsgrad. Men man blir tyngre och större också. Det här är ju lite grann tillbaka, nästan lite halvt om halvt till ruta 1 igen, där vi kommer ner på små maskiner och framförallt, alltså små är ju en sak, den arbetar 3 meter, så det är väl inte jättelitet i sammanhanget, men det är ju lätta vikter. För mig som, vi har mycket lerjordar, tunga lerjordar, där börjar man ju se stora negativa effekter av markpackningar och sånt här. Så att den här förändringen eller förskjutningen där man går ifrån de stora maskinerna mot mindre maskiner igen då, det tycker jag är lite spännande. Det är ju en bra precision i den här tekniken. Någon stor noggrannhet, det är ju helt outstanding, eller det är ju helt nytt då, den är självkörande. Den liksom tar ju bort det här mänskliga arbetstider och passning och sånt också. Ja, jag tycker väl att det är en ganska spännande utveckling. Det är klart att allting måste ju ha en bäring ekonomiskt. Alltså, det här är ju ingen hobbygrej för mig, utan det här är ju ett redskap i mitt företagande som måste vara lönsam och endera höja produktion eller göra högre intjäning då i form av högre produktion eller Sen handlar ju den andra sidan om reducerade kostnader istället. Där det handlar om arbetstid, arbetsåtgång. Och till viss del är det väl så att i den typen av arbete blir väldigt, väldigt svårt att få utfört ett sånt handarbete, en handrensning på så stora arealer. Så att jag tror det kommer att bli svårare och svårare att lyckas få människor att vilja göra den insatsen. Men,
så det har varit en ekonomiskt försvarbar investering helt enkelt?
Absolut.
Hos Bengt Engdahl är nu målsättningen att roboten ska fortsätta så och rensa foderbetor. Den kommer byggas om lite under våren. Det är första hand förändringar för att förbättra användningen. Planen framöver är dessutom att öka arealen något och eventuellt också testa att använda den på höstraps i ekologisk odling. Sist men inte minst ska vi prata med Anders Gunnarsson som satsade helhjärtat på kretsloppstänk när de på gården investerade i sin grisproduktion.
Jo, jag är Anders Gunnarsson, femte generationen på Halla gård i Västergötland utanför Kvänum. Och jag bedriver växtodling i form av foderproduktion till min slaktgrisuppfödning. Och min grisproduktion består av en del som är under konceptet rapsgris och en del som är under det nya konceptet hållbarhetsgrisen. Och vi försöker odla allt detta i ett kretslopp där fotosyntesen står för den energin som går åt för att både få fram kött och energi för att kunna driva våran gård.
Och då skulle jag vilja att du beskriver produktionsinriktningen på Halla gård lite mer ingående än vad du precis gjorde.
Ja, precis. Och vi jobbar ut efter ett kretsloppstänk här på gården där vårt mål är att fotosyntesen ska räcka som enda energikälla för att driva vår produktion och gård. Och för att göra det så har vi lagt om vår växtodling så vi kan odla den spannmål och de proteingrödor som behövs för våra djur. Vi föder upp slaktgrisar på gården här så att vi köper in vår smågris. Ena produkten som blir av våran solenergi som är inlagrad på åkrarna är ju fläskkött. Och den andra delen är ju gödsel. Gödseln kör vi genom en biogasanläggning som förvandlar om det till el och värme i den omfattningen att vi blir självförsörjande på gården på det. Dessutom får vi en väldigt viktig restprodukt som är rötad gödsel som täcker till 90% behovet av den växtnäring vi behöver till nästa års gröda. Och så försöker vi göra det där utan några förluster på resan.
Du nämner vi i det här sammanhanget med vilka det är som jobbar på gården, men vilka är ni?
Vi är ju ett populärt sätt att uttrycka sig inom företagsbranschen och det är verkligen vi här på gården. Det är jag och min far och fyra stycken anställda. Och de har sina olika roller som växtodlingsansvarig och förman för grisarna och de bitarna. Och vi tillsammans bildar den här gänget som sköter gården.
Du pratade ju tidigare om det här kretsloppstänket. Var det liksom helt naturligt i processen när ni skulle bygga om nytt stall? Eller hur började tankegångarna kring det kretsloppet?
Det var väldigt många bitar som var med och snurrade runt i mitt huvud. Jag var hyggligt ung för att vara i grisbranschen och jag kände att ska jag hålla på med detta i många år och producera fläskkött som det debatteras mycket om vi ska äta kött eller växtbaserat eller hur vi ska göra. Väldigt många sådana tankar som snurrar runt i huvudet. Men då kom jag att tänka på det som jag tycker är primärt här på gården. Det är ju att djuren är ju motorn i mitt kretslopp. Och därifrån börjar det väl egentligen spinna på. Och då börjar jag tänka liksom att vi lagrar ju ner solenergi i våra grödor. Och så hur långt kan den energin räcka för att driva min gård? Och då kom ju det ena in att jag kan ju inte ha massa förluster. Alltså allt ifrån utandningsluft till ventilationsluft. Allt som jag då köpte in till gården var ju inte enligt den tanken som jag hade. Exempelvis konstgödsel eller ja, växtnäring eller dieselolja eller värme, el. Det där finns ju egentligen som energi i en annan form i spannmålen som jag har lagrat in. Och med det där i bakhuvudet så börjar jag tänka allt ifrån liksom, vad ska jag odla på mina åkrar för att inte behöva köpa in någonting till gården. Hur ska jag bygga tekniskt för att inte släppa ut någon energi eller göra några förluster på på resans gång. Och där kommer exempelvis då stallet. Där jobbar vi med en hybridventilation, så det är bara 10% som är forcerad ventilation. Resten är naturlig ventilation. För slaktgrisar är det ganska ovanligt. Och då går det inte åt någon energi där som jag behöver köpa in. Dessutom så kan jag faktiskt rena från luften så att den ammoniak som sticker normalt i väder, den tar jag tillvara på via ett system då, så att jag får det som ammoniumkväve istället och kan använda till min växtodling. Och sen kommer det här med gödsel, biogasen och hela den biten, ta tillvara på det. Likadant att den här spillvärmen ifrån elproduktionen eller från biogasanläggningen, den har jag byggt ett fjärrvärmesystem på gården så jag kan flytta den värmen upp till min oljepanna i torken. Och då kan jag förvärma luften där och då kan jag reducera min eldningsolja med kanske 90-90% och ändå ha kvar den automatiken. Och så har jag tänkt egentligen i det här kretsloppstänket, inga förluster och det enda energi jag får köpa till, eller får till gården, det är det jag lagrar in i form av fotosyntes. Och det har varit liksom den röda linjen i hela investeringen då.
Och nu när du har varit igång ett tag med den här produktionen, får du det att gå ihop enligt kretsloppstänkandet eller är det någonting som behöver vidareutvecklas?
När det kommer till oss som producerar animalier så mäts vi mot ärter, bönor och de här vegetabiliska proteinerna i form av ett kilo benfritt kött. Och det blir ju betydligt högre med tanke på att jag levererar ju faktiskt en hel gris ifrån min gård. Och det benfria köttet kanske bara är 50-60% av den energin som jag lämnar från gården. Så nu för att kunna visa på det så är tanken att vi ska räkna ut här hur mycket slaktavfall ifrån skan som faktiskt går in i HVO-tillverkning. Och om den mängden energin räcker för att faktiskt ersätta min dieselolja på gården i maskinerna. Vilket jag tror att den kommer göra. Så nästa steg här nu blir ju HVO då. Och just ifrån det här företaget som då faktiskt köper slaktavfall ifrån det slakteriet som jag levererar mina grisar till. Får vi det där till att gå ihop, då kan jag nästan bevisa att den fotosyntes som jag lagrar in på åkern räcker för att driva hela min gård och mer därtill. Och då har jag ändå levererat nästan 2 miljoner kilo kött också, livsmedel uppe på det. Och ha växtnäring, och ha drivmedlet och de bitarna, bara att jag inte kan tillverka allting själv. Den är lite spännande den tanken.
Det är ju väldigt många olika delar som du nämner i det här kretsloppstänket och stora investeringar. Hur liksom, vad är det som krävs för att kunna genomföra det?
Det allra viktigaste är ju att jag fick med hjälp av lite olika människor och så här liksom, och möten i vår omvärld liksom, så kommer jag börja tänka på lite mer det här med att lagra in fotosyntesen. Det är en viss mängd, en hög med energi och den energin den läcker på vissa ställen liksom. Det går åt till att bilda kött, det går ut i utandningsluften, det läcker ut med avgång från gödsel och så vidare. De där hålen måste jag täppa till och hur långt kan då den här högen med energi faktiskt räcka på min gård? Och det måste ju vara väldigt klimateffektivt eftersom det är en helt ren energikälla jag börjar med. Så om man börjar att tänka i det tankesättet så tror jag att man gör de största effekterna ganska så snabbt på gårdarna. Sen är det klart att sen är det jättestora investeringar och man ser att en väldigt viktig pusselbit för mig var ju att ta tillvara på den här stora mängden, alltså 12 000 kubikmeter gödsel. Det visste jag ju var en väldigt stor energikälla för mig, så för mig blev det då liksom att biogasen blir en sån här viktig pusselbit för att få kretsloppet till att snurra runt. Men det kan ju på en annan gård, kanske inte en djurgård eller något annat, då kan det ju vara till exempel att kunna återvinna storsäckar eller vad som helst liksom. Men det är den energin du har att börja med, den får du ju se till att räcka så långt som möjligt. Det tycker jag är väl ett bra tankesätt.
Vad är det bästa du har lärt dig under den här processen skulle du säga?
Ja, det är väl nästan att faktiskt tänka i de banorna. Man blir rent ekonomiskt så blir man ju mycket mer återhållsam och man tänker till lite mer. Så det är ju en stor bit. Sen om man tittar på hela investeringen med biogas och nytt stall med ett nytt inhysningssystem och låta djuren få gå fria. Och det är ju en väldigt, väldigt kunskapsresa man har fått göra genom den här investeringen.
Vad hade du velat veta innan du gav dig in i det?
Ja, framförallt inte hur mycket jobb det skulle vara, för då hade det aldrig gjort. Men jag hade behövt lite mer kunskap om hur man skriver bra kontrakt och hur man liksom gör om leverantörer går utanför tidsplan och liksom det byggförloppet, det var det absolut svåraste att hålla ihop. Man måste bara våga slänga sig ut i det. Det är svårt att veta vad man behöver innan för kunskaper. Mm. Ofta löser det sig när man har kniven mot strupen.
Är det så att det har uppstått någon oväntad konsekvens under den här resan under tiden som du har fått igång produktionen, positiv eller negativ?
Ja, både och. Alltså den här stallet med den höga takhöjden, där vi jobbar med naturlig ventilation, den har ju gett mig en fantastiskt fin luftkvalitet inne i stallet som jag inte hade räknat med. Och det ger i sin tur då väldigt friska grisar med väldigt låga anmärkningar på lungsjukdomar och så vidare. Det har gett mig en betydligt högre produktionshastighet eller tillväxt än vad jag hade räknat med faktiskt. Sen har jag fått lära mig oerhört mycket om grisars beteende och så. Jag vet första gången vi släppte ut grisarna, de gick ut hur fint som helst. De var ute en dag och sen var de ute 2 dagar och så var de ute 3 dagar och ville inte gå in och vi fattade inte varför. Mat och vatten och hela den biten var ju bara precis på andra sidan den väggen. Men då hade jag byggt en liten, liksom blev som en tratt kan man säga då i hagen in där. Och där, vi tyckte att det var jättegott om plats, liksom 4 meter. Och en gris inte mer än 30 centimeter och den vågade inte gå in där. Men det visade sig att när de kom som en flock så kom eltråden innanför grisens komfortzon. Så de vägrade att gå 1 centimeter längre. Sen fick vi byggt om det med lite skivor och sen har det fungerat hur fint som helst. Men det liksom, där och då kände man att här har jag investerat 100 000-tals pengar i någonting som absolut inte funkar. Det var jättejobbigt. Jag trodde jag hade koll på det där med grisar, men det hade jag inte. Men det gick att lösa på ett väldigt smidigt sätt.
Vad är de stora fördelarna med det här kretsloppstänkandet på gården?
Det är ju, en stor grej är ju att jag slipper ju köpa gödning för flera hundratusentals pengar. Likadant, jag köper inte någon el. Jag behöver inte köpa så mycket. Alltså det är ju alla de här insatsvarorna som jag har kunnat minimera tack vare ett kretsloppstänk. Likadant så kan jag stå med ryggen fri när konsumenterna frågar om mitt kött har varit med och skövlat regnskog och så vidare. Där vi då odlar det själva. Ja, men jag får ju betalt för det via min gris. Den har ju faktiskt sålt bra. Så det finns ju ett mervärde i de här mjuka värdena då som skapas. Tittar man på min växtodling då, så förut så odlade jag korn, vete, havre och så lite raps. 4-årig växtföljd. Idag så blir den 7-årig istället då, där vi fyller på med åkerböna och lupin och raps. Det ger ju att vi har ju 3 blommande grödor som blommar i olika tider på säsongen. Som gör att pollinatörerna har mat en längre period. Det blir ett vackrare landskap med fler olika grödor. Sådana bitar. Sen såg vi ju även in våra skyddszoner mot vattendrag och träder med blommande grödor. I år ska vi testa nu lite solrosor och sådana saker. Det blir ju en trevligare bygd att vara och leva i. Så är det faktiskt. Så att, och dessutom, det verkar ju som att man faktiskt kan få lite betalt för det också eftersom produkten säljer. Så det är jättekul.
Vad skulle du säga är det svåraste med att göra den här typen av resa?
Ja, men om vi tar kretsloppet i sig då, där handlar det mycket om att hitta tekniken som kan göra att du inte får de här läckagerna eller att du inte tappar något av energin på resan. Så där behöver man ju vara lite teknikintresserad, men nästan det svåraste är ju när man ska ge sig ut om det här och släppa ut 3,500 grisar på bete. Det är inte många kollegor som har tyckt att man har varit smart när man kom med den tanken. Det är väl mycket att våga tro på sin idé så pass mycket och sen hitta de tekniska lösningarna som inte finns riktigt. Alltså jag har fått plocka ihop lite grann en vågsystem som är för sinsuger till exempel. Tillsammans med en effektiv bötfoderanläggning som är utformad för konventionell slaktgrisproduktion och så försöka sätta ihop detta i vad man tror är ett inhysningssystem som funkar för djuren då. Och där krävs det ju att man verkligen litar på sig själv och tror, för det är många som vill bromsa en, eller vad man säger, eller inte bromsa en, men man har inte erfarenheten och då är det alltid svårt.
Blev det som du hoppades och trodde i slutändan?
Ja, men De springer faktiskt ut. De följer solen lite grann. Varma dagar går de inte ut förrän sent på kvällen och njuter av sommarbrisen på aftonen. Och de rör sig fritt där inne och äter och växer som de ska. Så. Sen finns det alltid lite utmaningar med nya system. Som jag berättade om det här med stängslet. Och jag har också sett om man får exempelvis någons gris som blir sjuk. Så i en normal box så är det 10 stycken då som kanske är på den. Men i mitt fall så kan det vara 400 som triggas av den här grisen då och spökar. För att vi får lägga lite mer fokus på och engagemang på att vara där och se. Får man bara ut den där grisen så är det ju liksom, då är det frid och fröjd. Och så får han vara i en skjutbox där han är frisk igen. Annars har vi fått mindre slagsmål. En gris vill ju alltid ha en rangordning. Men här är det så många grisar så de kan inte hålla i ordning på den rangordningen. Och då blir det inte lika många som slåss för att göra upp den positionen. Så det är en del sådana där grejer. Så att jag tycker att det fungerar. Men det kräver lite mer närvaro, så kan man väl säga.
Med det här kretsloppstänket då, så det är ju ganska många olika delar, och om det är någon som tänker att det här låter väldigt fascinerande och intressant och spännande och vill påbörja den här resan men kanske inte kan göra allting på en gång, var tycker du att man kan börja då?
En bra grej är väl den här greppa näringen, energikollen. Alltså där kan man ju se vilka delar på gården är de som drar mest miljöbelastning till exempel. Och så kan man börja titta på, kan jag göra det bättre? Annars så tycker jag nog det här liksom, om man tänker att man lagrar in, nu pratar jag djurgårdar då. Man säger att man lagrar in solenergi för eget foder. Och det där är en viss mängd energi. Och så blir det kött som går iväg. Det är en del energi. Utandningsluft, det är en del energi som går iväg. Alltså så här, så att man inte tappar någonting. Har jag då massa fläktar som står och drar på. Alltså bara det att ha kanske 2 grader för kallt i stallet. Gör ju att det går åt väldigt mycket mer energi till att hålla kroppsvärmen. Det är en förlust. Om vi tar en sån där liten exempel. Så ute i hagen. Där är det 4 stycken tårtbitar till en avdelning. Och den första omgången grisar är i en sån tårtbit. Och när de har gått till slakt så sår vi nytt gräs där. Som suger upp det eventuella kiss och bajs som har skett ute i hagen. Och så får den ligga och vila i ett helt år innan nästa flock kommer tillbaka dit. Då har vi fått en rejäl vall som har sugit upp all den näringen som kunde blivit ett läckage istället. Och grisen är ju så finurlig så den kan ju tillgodogöra sig energin i gräs. Så då liksom går det åt mindre spannmål till den flocken när de äter gräs istället då, till exempel. Alltså att man har man det tänket överallt då, så bör det gå rätt långt.
Vad har du för framtidsplaner nu då på Hallagård?
Ja, men nu är det ju att försöka få den här visionen om att ha ett helt slutet kretslopp på gården. Så nästa steg, det blir ju den här, det blir ju inte slutet kretslopp, men jag kan ju berätta hur det lite större kretsloppet fungerar, men just med HVO då. Och att det är en stor del av den HVO är gjord på mina slaktrester, sånt som inte vi människor kan äta. Det här nose to tail, ta tillvara på hela djuret, få tillbaka den biten. Och sen är det ju att spetsa sig själv så att man har så bra produktion som möjligt. Rätt temperatur i stallet så man inte tappar någonting där. Duktig växtodlare så att den energin som vi faktiskt tillför, eller näringen som vi tillför grödorna, att den också tas upp av grödorna och ger mig en större skörd tillbaka. Så vi inte hamnar i en situation där vi blir tvungna att köpa in lite. Eller köpa in spannmål eller sånt för att vi inte får tillräckligt hög skörd på den ytenheten vi har.
Gästerna i det här avsnittet är exempel på hur det går att ta steg framåt på vägen till fossiloberoende. De har nämnt en blandning av stora och små förändringar som går att göra inte bara för att minska sitt beroende av fossila bränslen och därmed minska miljömässiga påfrestningar. De har också nämnt förbättringar i arbetsmiljö som är bra för den sociala hållbarheten och dessutom diskuterat lönsamhet och den ekonomiska hållbarheten i de steg de tagit utanför boxen. Min förhoppning är att du som lyssnar kan få med dig inspiration från det här avsnittet och våga ta, om än ett litet, så i alla fall ett steg utanför boxen, du också. Jag vill lyfta ett stort tack till dig som lyssnat och till Ulrika, Bengt och Anders som alla väldigt entusiastiskt deltagit i På lantbrukets hållbarhetsfronts första avsnitt. Nästa gång vi hörs lägger vi fokus på 2 av många fossilfria färdplaner som olika delar av svenskt näringsliv formulerat och antagit tillsammans med Fossilfritt Sverige. Glöm inte att kolla in vår hemsida, den finns länkad i avsnittets bio. Där samlar vi material från podden så att du kan dyka djupare ner i de ämnen vi berör i poddens olika avsnitt och som du finner extra intressant. Det första avsnittet av På lantbrukets hållbarhetsfront får avslutas med en hållbar kommentar, den här gången av Ulrika Åkesson.
Man måste tro på det här. Alltså, det är otroligt viktigt att vi jobbar med vår egen inställning till det här. Vi får inte bara se det som problem. Vi måste se det som möjligheter. Och vi måste öppna upp för att vilja samarbeta med andra i olika sammanhang.